Innan vi läser en bibeltext och samtalar om den lite grann, så skulle jag vilja ge Rickard möjlighet att säga något. Du hörde av dig i morse och sa att du gärna ville berätta någonting. Är det okej?
Absolut.
Ja. Ta ett par minuter och berätta vad Herren har gjort i ditt liv. Varsågod. Du får gärna komma fram, så blir det lättare för folk att höra om det är okej.
Jag visste vad du har sett mig. Jag flyttade ner i klassen nyligen för några månader sedan. Jag ska bra och snabbt presentera mig vem jag är. Rickard heter jag, och jag bor i, borta vid Nytorp i Ålberg. Jag flyttade till mina föräldrars år efter en bilolycka som jag var med idag. Men det var kort och gott för mig. Därför är jag här med. Hej! Nej, det som finns i mig är en otrolig tacksamhet, och den når inga slutat med några höjder. Alltså, Guds nåd är... Den för mig, den har vuxit till en sån tacksamhet. Jag kommer från en brokig bakgrund, där jag har en lång period i Guds nåd kan även visa sig i en kraftig bilolycka, för det var det som fick mig ur allting. Och han ger mig en ny nyfikenhet på livet. Och som sagt, en tacksamhet som bär mig varje dag och ger mig ett lugn och ett nytt självförtroende och verkligen komma vidare. Jag är så tacksam, alltså. Jag ska bara ta snabbt. För Romarbrevet är någonting som talar till mig som en före detta gudslös individ. Och som sagt, Gud väljer aldrig bort den, utan man väljer bort honom själv. Och för han vill alltid värna om en, men när man vänder själv honom ryggen och väljer bort honom, då är synden framme rätt snabbt. Alltså, Romarbrevet, till exempel Romarbrevet 11:12. Om deras fall gav världen rikedom och deras nederlag gav hedningarna rikedom, vad ska då deras fulla styrka ge? Och det är det som har vuxit fram med mig verkligen. För länge så strävade jag emot Guds möjligheter som han sköt på mig. Jag känner igen mig i Faro i Moseboken, alltså andra Moseboken. När han gång på gång blev tillbad av Herren att släppa ut israeliterna ur Egypten, och han gick med på det varje gång, men ändå inte gjorde det och strävade emot. Jag känner igen mig det i alla möjligheter som har bäddats för mig under min syndiga tid, där jag fått chans på chans, men likt ändå vänt mig om. Så jag känner verkligen igen det. Låt oss leva värdigt, som det hör dagen till. Inte med festande och drickande, och inte med otukt och orger, inte med strider och avund. Välj bort det, känner jag. Och tacksamheten växer till något helt enormt. Jag är så tacksam för nåden. Det var det jag ville säga. Tack.
Amen.
Amen.
Tack och lov.
Tack och lov.
Då ska vi studera denna förundliga nåd i en bibelvers från Första Korinterbrevet kapitel 6. Om ni har tur så får vi upp den på skärmen också. Första Korinterbrevet 6, vers 11. Jag har ju läst långa texter den sista tiden, men idag ska jag hålla mig till en enda vers som tog tag i mig när jag läste den för ett tag sedan. Då står det så här: sådana var en del av er, men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. Vi läser den en gång till. Sådana var en del av er, men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. Amen. Jesus, vi ber om ljus över skriftens ord. Några minuter, Herre, inför vad du vill tala till oss genom ordet. Tack för alla vittnesbörd idag om att du verkar. Du har inte glömt mänskligheten, utan du är full färd med att frälsa den. Och jag ber att vi ska få uppleva mycket mer av denna underbara frälsning. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Den här bibelversen kommer i slutet av en syndakatalog. Man brukar säga om frikyrkan att det är så jobbigt, för det är bara långa listor med saker man inte får göra. Men läser man Nya Testamentet så hittar man faktiskt många sådana kataloger. Och det här är en av dem. Då kommer det i slutet. Och det är en lång beskrivning av hur vännerna som bodde i Korint levde innan de fick tag på frälsningen genom Jesus. Kanske är någon här som känner igen sig. Man går tillbaka. Alltid finns det någonting som du och jag är svaga i. Det finns ett förr och det finns ett nu. Men det de fick uppleva när de kom till tro, det var att Guds frälsning var, nu ska jag använda ett ord, allomfattande. Den spänner över hela livet, över alla livets skeden. Den spänner över alla tidsrymder. Den spänner över hur det var förr, hur det är nu och den spänner över hur det är i framtiden. Och jag har funderat på hur jag skulle förklara den här texten på bästa sätt. Och då har jag fått en bild till mig som jag har gått och grunnat på. Och jag vill använda den idag. Den finns inte i Bibeln, men så här, det här var ungefär vad jag såg framför mig. Jag ser ett mörkt rum, fyrkantigt rum, litet och mörkt. Och det är stängt, låst från utsidan, finns inget ljus. Och mitt i rummet står en människa med ryggen vänd mot dörren. Det var vad jag såg. Och det här rummet är ett ställe man inte får vara på. Det är förbjudet område. Går man in där, då har man gjort sig skyldig till en överträdelse så stor att blir man påkommen så är det avrättning som gäller. Det var det jag tänkte. Människan har gett sig in i ett mörkt rum. Det går inte att ta sig därifrån. Och det är förbjudet att vara där. Skulle man kunna ta sig ut, så kan folk i efterhand gå in och undersöka och hitta spår. Och sen få tag på mig som har varit där. Så att bara det att jag är där inne och rör mig gör att jag sätter spår i rummet som jag inte kan plåna ut. Det var det jag tänkte på när jag såg det här. Så det handlar alltså om någon som är i ett rum och inte kan komma därifrån. En omöjlighet. Jag ska försöka använda den här bilden för att beskriva det som händer här. Därför att frälsning, om vi flyttar in det i den här bilden, det handlar om att komma ut ur det här mörka rummet, trots att det är omöjligt. Och bli av med alla spåren. Som om man aldrig hade varit där inne från början. Vad har du gett in på förbjudet område? Jag vet alla möjliga filmer jag har sett när folk har brutit sig in i hemliga laboratorier och allt möjligt. Sånt där är ju jättespännande. Så tänker man, oj, hoppas de inte blir, någon inte kommer på dem. Men det är bilden av syndens makt och människans ondska som är det här rummet. Och vi står där och vi har ryggen vänd mot dörren. Men tanken med den här versen, det är att det finns en väg ut. Och det är den jag vill beskriva här nu. Jag har tre verser, ni vet, man ska alltid ha tre verser. Tre punkter menar jag. Sådana var en del av er, men, börjar Paulus med att säga. Ser ni det? Han säger till dem så här. Ni har varit här på det förbjudna området, men ni är på väg ut. Och en del av er, eller rättare sagt, ni är redan utanför. Han pekar tillbaka på deras gamla liv. De hade verkligen hängett sig åt alltihopa. Det talas om otukt och avgudadyrkan, om äktenskapsbrott och stöld och girighet och orgel och allting sånt där. Det hade de levt i. Men eftersom rummet var mörkt så förstod de inte det. Det är det här som är grejen när evangelium kommer till oss. Det börjar med dåliga nyheter. Någon tände lampan. Och så inser man helt plötsligt att man är i ett rum, man är instängd, man har inget sätt att ta sig ut och man har förstört så mycket att det går inte att lösa det. Det är det första som händer när en människa ställs inför evangelium. Man inser sin omöjliga situation. Paulus säger precis innan, vet ni inte att inga orättfärdiga ska ärva Guds rike? Okej, hur ska jag bli rättfärdig då? Hur ska jag komma ut ur den här situationen? Så det var viktigt att de förstod. Sådana hade de varit. Vi får aldrig glömma vad Gud har lyft oss ur. För när vi glömmer våra gamla synder, vi ska glömma dem i den bemärkelsen att vi inte längtar tillbaka till dem. Men när vi inte längre ser från vilket djup Gud har lyft oss, då är risken stor att vi trillar tillbaka igen. Därför vill han påminna dem, ni var så här. Glöm aldrig varifrån du kommer. Glöm inte det Gud har gjort för dig, även om det är 50 år sedan eller en månad sedan, spelar ingen roll. Glöm inte det. Men lika viktigt som att de kom ihåg det här gamla var att de faktiskt hade varit med om en förändring. En del av er var så här. Ni är inte det längre. Någonting har hänt. Sådana var en del av er. Men, och så kommer då det fantastiska, vad som har hänt. Det är också viktigt, mina vänner. Det finns ett förr och ett nu. Vi behöver leva i ett förr och ett nu. Vi vet varför vi kommit och vi vet vad som har hänt med oss. Och det där är jätteviktigt när frälsningen börjar. Jag vet att jag har lämnat något gammalt, jag har gått in i något nytt. Och det gäller faktiskt som jag är uppvuxen i en kristen familj eller kommer från en helt sekulär bakgrund. Det finns ett förr och det finns ett nu. Och hela det kristna livet är egentligen så. För Gud gör alltid någonting nytt. När vi tittar tillbaka på hur det har varit så ser vi, jo jag var frälst där borta, men det där och det hade jag fortfarande svårt med. Och det här, det förstod jag inte. Men nu har Gud välsignat mig, nu är jag här. Jag är inte fullkomlig på något sätt, inte alls. Men det där är bakom mig. Och det går åt rätt håll. Det är så vi vet att Jesus verkligen har gjort någonting i våra liv. Det är inte i första hand att vi kan peka på, där bad jag en bön och bad Jesus komma in i mitt hjärta. Det är fantastiskt att få göra det. Men beviset för att det verkligen händer någonting där, det är att det fortsätter att hända saker och ting. Gud verkar i mitt liv. Jag förändras till det bättre. Jag blir mer lik Jesus. Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena. Och då kommer det fantastiska. Nu beskriver Paulus vägen ut ur det här rummet. Och den här versen i hela Bibeln beskriver det som rening, helgelse och rättfärdighet. Tre stycken ord. Och väldigt ofta dyker det där upp. Det är tre saker. Fader, son och helig ande. Va? Tro, dop och andedop. Rening, helgelse och rättfärdighet. Det är därför man ska ha tre punkter när man predikar. För folk kommer inte ihåg mer än tre saker när man säger dem. Två eller tre profeter får tala, står det. Det är därför man bara ska ha tre stycken också. Han säger också på ett annat ställe, två eller tre vittnen ska varje sak avgöras av. Det där med två och tre är viktigt. Det har någonting med Gud att göra. Han gillar ordet, han gillar tre. Vad betyder de här orden? Ni har tvättats rena. Och du är inne i det här rummet. Gud har utplånat de gamla spåren. Det som människan har lämnat efter sig på förbjudet område. Det är reningen. Vad som än hände i det förflutna så har Gud tvättat av det. Det är som att det aldrig har hänt. Han beskriver det som att han har kastat våra synder i glömskans hav. De finns inte längre. Det är som att det aldrig har inträffat. Och du, människan som står i mörka rummet där tänker, hur ska jag kunna skura bort alla? Det är DNA och det är hår och det är allt möjligt. De kommer att kunna spåra mig. Det är som att Gud tar fram en allomfattande dammsugare eller något jättestarkt rengöringsmedel, så skrubbar han hela det här rummet medans du är kvar där inne. Och så säger han, nu är det gamla förgånget, se något nytt har kommit. Hur sker det här i praktiken? Det är när vi omvänder oss till Gud från vårt gamla liv och säger, nu vill jag inte ha med det där att göra längre. Det finns där i historien. Jag kan inte utplåna det. Men jag vill lämna det. Då säger Gud, då tar jag hand om ditt förflutna. Då korsar jag ett kors över det. Då glömmer jag det. Då är det borta. Och så tvättar han bort det. När vi omvänder oss till Gud. Vi låter döpa oss i vatten och följer Jesus Kristus. Det lustiga med det här, det är att tittar man på de här verben, nu ska jag inte gräva ner i grammatiken, men det är faktiskt så. Det vi kommer till sen, att ni har blivit helgade och rättfärdiga, det är verb där du och jag är passiv. Det är inte vi som gör det. Men det första verbet är du och jag aktiva i. Det är inte så att det är vi som renar oss, men vi tar initiativet till att Gud får rena oss genom att vi omvänder oss. Det står i Uppenbarelseboken 7:14 så här. Om den stora skaran inför tronen. Det där är ju fantastiskt, va? Här står alla folk och stammar och språk inför tronen. De har kommit hem, de har tagit sig igenom nålsögat. Och Gud har frälst människor från hela världen. Nu står de där. Vad står det om dem? De har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Vad innebär det att du är aktiv i att du blir tvättad ren? Du tar till dig det Jesus har gjort för dig på Golgata. Du sätter tro till. Du säger det här är mitt. Jag tror på det. Vad mina synder han bar. Därför blir du tvättad ren. Det steget tar du själv. Gud är en sån gentleman. Det är fantastiskt. Islam betyder underkastelse. Där har du inget val. Men kristendomen säger omvändelse. Det är något helt annat. Och det är ett beslut från din sida som du tar. Gud är med genom hela den processen. Det är ett mysterium. Vi vet inte hur det går till. Men de har tvättat sina kläder rena i lammets blod. Otroligt. Och då börjar det andra. Ni har blivit helgade. Vad är det som händer nu då? Nu öppnas plötsligt dörren i det mörka rummet. Det börjar med att någon tänder lampan och vi ser hur illa det är. Vi ser att vi står med ryggen mot dörren. När vi omvänder oss och ställer oss mot dörren och funderar på hur ska vi komma ut? Jag vill inte vara här längre. Vi tar tag i Jesu blod, vi blir renade i hans blod. Då öppnas dörren. Helt plötsligt finns det en väg ut ur det här. Och det här är någonting som är märkligt. Plötsligt kommer du att se, om du föreställer att du är människan i mörka rummet, att någon flyttar på dig. Du kommer närmare och närmare utgången. Det är inte du som gör det. Men du är vän mot dörren. Du vill komma ut. Och kunde du gå så skulle du göra det. Men du ser att det är någon som flyttar dig mot utgången. Det här är jättemärkligt. Det är en bild av helgelse. Och de spår du lämnar efter dig inne i rummet när du rör dig mot utgången, de försvinner. Okej? Detta är en bild för helgelse. Gud för dig ut ur det förbjudna området. Steg för steg för steg. Du lämnar saker bakom dig. Och de misstag som begås längs vägen, de tar Gud hand om. Så på samma sätt som att han strök ett streck över dina gamla synder, så säger han: nu min vän, nu är vi på väg mot ett mål där. Och jag håller min hand över dig. Och jag vet, du kommer att misslyckas många gånger. Men det är jag som har tagit dig nu. Och jag kommer flytta dig steg för steg för steg mot den där utgången. Och när du är utanför, då är du framme. Det är en bild för helgelse. Och längs vägen så städar han efter oss. Jag kommer ihåg när jag var på en konferens i San Francisco. Och det här var när jag jobbade på universitetet. Där hade jag en chef som var, han var väldigt bra på många sätt. Men han hade en ovana. Det var nämligen det att när hans doktorander, som man betraktade som söner mer eller mindre, och jag var en av dem, gjorde något misstag. Det var han genast där och städade på en gång. Liksom gick framför och såg till att liksom förminska skadeverkningar så mycket som möjligt. Och där blev jag väldigt irriterad över. För jag tänkte så här: jag är en vuxen, myndig människa. Jag har en fru och barn. Om jag gör bort mig, då är det min rättighet. Jag vill inte att någon ska städa framför mig. Gör jag bort mig, det kan jag göra det själv. Ingen behöver hjälpa mig med det där. Men egentligen, det där gjorde han av omsorg. Han ville inte att vi skulle råka illa ut, även om jag blev irriterad på det. Egentligen en ganska bra bild för hur Gud är. För vi inbillar oss ibland att vi klarar oss själva. Ja, men det här fixar jag. Men Gud, han vet det. Det gör inte vi. Han går framför oss. Och när vi faller så lyfter han oss. Och när vi lämnar spår efter oss. Vi sårar människor. Vi säger någonting vi inte skulle ha gjort. Vi tänker tankar vi inte skulle göra. Vi utför saker som vi inte skulle göra. Då är han där på en gång och säger, det här är inte bra, men lita på mig, så ordnar jag upp det här. Och sakta men säkert så vinner du seger över dina svagheter när du går mot dörren. Detta är en bild för helgelsen. Och det tredje, ni har förklarats rättfärdiga. Och det här är så märkligt. Medan du är kvar inne i rummet på väg mot utgången, i Guds ögon är du redan utanför. Det är det märkliga. I Jesus Kristus, när du är i honom, då är du redan fri från allt det som du har gjort, som du kommer att göra. Och det märkliga är då att då står du ren inför Gud. Han har förklarat dig rättfärdig genom sonens blod. Så fort ditt liv öppnas för den här reningen, det är så att då plånar Gud ut på något sätt, jag vet inte hur han håller isär det. Han plånar ut de gamla synderna och så säger han, allt som händer längs vägen här nu, det är redan försonat. Och du är redan utanför dörren i mina ögon. Nu ska jag bara ta med dig dit. Det är jättemärkligt. Men så fungerar det. Den fullständigt suverän handling från Gud, där han rent lagligt förklarar dig som sin son, sitt barn med arvsrätt. Du är i Kristus syndfri och du har aldrig förbrutit mot Guds vilja, trots att du vet att i verkligheten är det så. Det är en helt laglig process. Hur går det till? 1 Korinthierbrevet 5:21, då står om Jesus så här: den som inte visste vad synd var, eller som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Gud byter. Jesus tar din synd på dig. Den du har begått, den du gör nu och den som ligger i framtiden. Och så säger han, du får min rättfärdighet istället. Det står i Romarbrevet som vår bror citerar. Fantastiskt brev. Romarbrevet 3:23-26 står det så här. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Vi är inne i rummet, va? Men vi står som rättfärdiga utan att det förtjänat det av hans nåd genom att Jesus Kristus har friköpt dem. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att tas emot genom tron. Så vill han visa sin rättfärdighet eftersom han lämnat ostraffat de synder som förut blivit begångna under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är vill han visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Du blir tillräknad någonting som inte är ditt. Sonens rättfärdighet, hans ställning inför fadern, det blir genom tron och genom reningen i Jesu blod din egendom. Av nåd naturligtvis, men det blir ditt. Och därför är du Guds ögon redan utanför rummet. Och det här som är märkligt. Utanför det förbjudna området står Gud fadern. Och där umgås han med dig. Trots att du inte är där än. I hans ögon är du där. Du är fortfarande på väg ut. Men där utanför umgås han redan med dig. Det är väldigt, väldigt märkligt. Min tredje sista punkt. Det finns två personer i det här rummet som hjälper dig. Den första, han står precis vid dörren. Det är han som har öppnat den. Kan ni gissa vad han heter? Jesus Kristus. Han är den som tänder ljuset. Så att du ser hur illa det är ställt. Och han är den som har öppnat dörren. Och som jag sa i Guds ögon, står du redan utanför med Jesus. Trots att du bara är på väg ut. Och så länge du ser på Jesus där han står i dörröppningen, då rör du dig framåt mot utgången. Jesus är den enda som kan öppna dörren, har rätt att vara där. Och han är den enda som kan gå därifrån utan att lämna smuts efter sig. Så länge du ser på Jesus och tar hans namn till dig och tror på det han har gjort, då är du i honom. Och i Gud så är du redan utanför. Men det finns någon annan där inne också. Den helige ande. Om Jesus står vid dörren så är den helige ande inne i rummet. Och det som är så bra, eftersom han är okroppslig, så lämnar han inga spår efter sig överhuvudtaget. Han bara är där. Och det är han som för dig utåt. Han hjälper dig att se på Jesus, att veta vart du är på väg. Han är den som helgar dig. Han jobbar med helgelsen. Och se till att du ständigt får ny styrka att övervinna dina svagheter. Och på vägen ut så är han den som hjälper dig. Och det här är fantastiskt. Sådana var en del av er, säger han. Jag vill att ni ska tänka tillbaka på hur ni hade det en gång. Och så ska ni fröjdas över och se vilken skillnad det blev. När Jesus kom in i mitt liv. När jag blev tvättad ren. Och jag ser att Gud har förklarat mig rättfärdig. När jag går in till honom så känner jag att jag är älskad. Med alla mina svagheter och brister så vet jag att i Kristus är jag rättfärdig. Och jag vill också att du ska se det. Att Gud faktiskt helgar dig steg för steg. Han kapar band efter band till den här världen. Och så säger han, det som du kunde göra för 10 år sedan med gott samvete, det gäller inte längre. Nu är det en ännu mer helgad väg som gäller för dig. Och så får du vara på väg ut ur det förbjudna området. Och veta det, att en dag, då är du framme. Då är allting fullbordat. Det som fullbordades på korset i dig, det ska också fullbordas i verkligheten också. Det här är fantastiskt. Tänk att en sån frälsning vi har. Den gäller för gårdagen. Den gäller för nutiden. Och den gäller för framtiden. För Kristus har framburit ett offer för alla tider. Dina gamla synder. Dina svagheter. Din kamp i nuet. Och det du har framför dig. Och nu står om Jesus. Han sitter på faderns högra sida. Vad ska han göra? Han sitter där tills alla fiender har lagts under hans fötter som en fotpall. Då ska han komma tillbaka. Och om du hinner flytta hem till Herren innan dess, då är din kamp över. Eller också blir det när Jesus kommer. Sådana var en del av er. Men vad har hänt? Ni har tvättats rena. Ni har blivit helgare. Och ni har förklarats rättfärdiga. I Jesu Kristi namn och genom vår Guds ande. Amen. Jesus, tack för frälsningen. Att den gäller allt i våra liv. I både tid och rum så verkar du. Och det är så förunderligt detta, Jesus. Att vår frälsning, den gäller. Och den gäller idag. Hjälp oss, Herre. Att tvätta oss rena i ditt blod och få uppleva denna rättfärdiggörelse, denna helgelse. Ta hand om resten av vårt möte. Välsigna vår brödsbrytelse, vi ber i Jesu namn. Och välsigna broder Rickard som har upplevt så mycket av din nåd. Låt honom få vara omsluten av dig i allt han gör. Vi ber om det i ditt namn. Amen. Och vi ska strax fira Herrens måltid då vi gör det här extra tydligt för oss själva. Och komma ihåg vad Jesus har gjort för oss på korset. Vi får någon sång innan dess. Och sen firar vi Herrens måltid. Varsågoda.